Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är ett samtal med Stina Oskarsson som är dramatiker, författare och regissör. Vi talade om åsiktskorridorer. Hur uppstår de och varför? Vi var rätt eniga om att det inte är en specifik vänster- eller högergrej. Men vad är det som motiverar människor i svensk offentlighet att hellre recensera debatter och de medverkande istället för att själva delta med sina argument? Det verkar vara någonting som är rätt vanligt just i svensk offentlighet. Samtalet Svejman är en podd från GP:s ledarredaktion. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöje. Stina, både du och jag har ju skrivit om det här om att i Sverige tycks det som att det finns bara en åsiktsströmning, en position som är acceptabel åt gången. Att alla vänder i en fråga. Och man är rätt hård mot avvikare. Och det finns många exempel på det här som jag hoppas vi ska komma in på. Coronapandemin och invandringen, NATO-medlemskap och sånt som vi kan avhandla. Men när vi börjar diskutera det här, vad tror du det beror på att det är den här, alltså man är inne på en position åt gången och sen så vänder det och ser som att man låtsas om som att man aldrig tyckt annorlunda. Vad tror du det beror på?
Alltså jag tänker att det är ju ett ganska nytt fenomen ändå i Sverige som det här är. Och jag tror att det har att göra med några olika saker. Dels att vi har haft ett väldigt, alltså vi kommer ur en väldigt lång period av socialdemokratiskt styre. Det var en man som jag pratade med häromdagen som uttryckte som att vi lever fortfarande i en enpartistat. Och vi har haft en väldigt homogen befolkning, vilket gjorde att det var, alltså det funkade att alla tyckte likadant. Så. Sen har Sverige förändrats ganska rejält. Och på något sätt så kommer väl det första tecknet på det här när, det är väl när Ny Demokrati dyker upp i riksdagen. Mm. Eller inte i riksdagen, men när de dyker upp liksom som fenomen.
Vadå, som det, att bryta
enheten? Ja, för att helt plötsligt så kommer ett parti med en helt annan värdegrund. Och då vet man inte hur man ska förhålla sig till det. Och här tror jag att vi har liksom, vad ska man säga, här drar man ut riktlinjen för hur man sen har kommit att hantera meningsskiljaktigheter på ett väldigt olyckligt sätt. För det som, och det här, alltså det startade bara lite grann med Ny Demokrati och har sen fortsatt med Sverigedemokraterna, där det verkligen blev liksom, så här hanterar vi det hela. För där kunde man ju se hur man med SD, framförallt med SDs intåg i riksdagen, så ser man hur alla andra partier skräms så av att SD växer. Och istället för att liksom diskutera sakfrågan så snor man successivt SDs politik. Men man fortsätter, alltså man normaliserar politiken. Men man säger, man gör människorna till galningar, om man ska hårdra det. Och det där är, här sätter man ribban för ett väldigt ointellektuellt, ohederligt sätt att föra en debatt, skulle jag säga. Och det här har sen blivit normgivande för hur man har hanterat meningsskiljaktigheter därefter, både inom politiken och i det offentliga.
Så om jag förstår det rätt så är det så här att man, SD börjar växa, ja. och folk förfasar sig, säger att här kommer ett hot, liksom, man uppmärksammar deras rötter. De är väldigt liksom inriktade på invandring enbart, ja. De växer. Man säger att man ska inte ge dem en tum, men istället för att ha egentligen en, se att det här svarar på ett, något sorts behov hos befolkningen att diskutera den här frågan, inte nödvändigtvis högerextrem politik, för det liksom, finns inte så stort behov av det. Så istället för att ha en diskussion om det, så liksom smyger man in saker bakvägen. Man börjar tala mer om reglera invandringen och liksom hård mot brott och språktest och sånt där. Men man har ingen öppen diskussion om det.
Nej, och här har vi den första totala kovändningen också. För att jag menar, vi hade ju flera år av där med hela kulturlivet, hela civila sektorn, alla skulle syssla med antirasistiska projekt. Det var jämlikhetscheckar, det var mångfaldscheckar, det var alltså, allting gick ut på att liksom prata illa om SD på alla...
2010-talet någon gång.
Exakt. Ja. Sen kommer vi till flyktingkrisen 2015 när allting kulminerar med alltså Reinfeldts öppna våra hjärtan och Löfven var det väl som stod och sa i mitt Sverige bygger vi inga murar. Och så över en natt så stänger man gränserna, ändrar hela politiken, och från då så börjar man ju bara ta SD-politik rakt av utan diskussion. Men man fortsätter att inte ens vilja ta en sverigedemokrat i hand, och det där är ju så ohederligt. Men här skulle jag vilja koppla på en förklaring till den här alltså ovanan att stå ut med, eller ovanan, alltså oförmågan kanske till och med, att föra en intellektuellt hederlig debatt där man faktiskt har olika värdegrund. Jag tror att det också hänger samman med att vi i Sverige, och här skiljer vi oss från i princip alla andra länder, alltså vi har hela det civila samhället i princip och kulturlivet är finansierat av offentliga medel. Och alltså det civila samhället, folkbildningen och kulturlivet. Vilket har gjort att man, och det här är så intressant, för att man började finansiera det här, framförallt folkbildningen med offentliga medel, var ju för att man såg att den fria folkbildningen är så bra för demokratin. För här föds en mångfald av åsikt. Och den är så bra för demokratin så att vi ska börja ge den stöd.
Typ studieförbund, ja, och föreningar. Och så.
Exakt. Ja. Ja. Och så börjar man ge den stöd för att det är bra för demokratin. Men så fort man börjar få offentligt stöd så börjar man då skriva kriterier. Vad ska man uppfylla för att få de här stöden? Och då är vi inne på värderingar. Väldigt tydliga värderingar. Och från det att vi hade det fria, livaktiga civilsamhället så finns det idag över 70 olika förordningar. Som man ska, alltså kriterier som man ska leva upp till för att få bidrag i det civila samhället.
Jämställdhet, jämlikhet.
Ja, och det ska vara demokratifrämjande projekt. Det ska vara, och det här har ju ingen tänkt på som politisk styrning så länge alla har tyckt att det här är... Ja, jag sympatiserar också med de här värderingarna, med andra ord så är det ingen styrning.
Mm.
Jag har ju varit på det här i ganska många år och sagt att vänta bara tills det kommer någon annan vid makten som vill någonting annat med det här.
Mm.
Alltså det är inte frihet, det vi tror är frihet just nu. Och nu sitter vi ju där. Och ser, först så kom ju så fort SD började få makten i vissa regioner, så ser man liksom hur stöd ryker till kulturlivet på helt andra baser. Nu ser vi, och det här tycker jag är så intellektuellt ohederligt av nuvarande regering, med tanke på alltså, de debatter vi har just nu om alltså, kriget, om att nu ryker liksom, tänk att vi satsar över 100 miljarder på det militära försvaret. Det finns 1 miljon kronor som heter fredsmiljonen som går till det civila samhället och fredsorganisationer. Det ryker nu. Man har alltså inte ens råd med en avvikande åsikt. Och jag menar, antingen så väljer man, tycker jag, att inte alls finansiera det civila samhället. För man säger, okej, det civila samhället ska stå fritt från staten.
Mm. Det är, och så kan det vara skattebefriat eller något,
ja,
sånt där.
Ja, fine. Det vore renhårigt av en borgerlighet, tycker jag. Men att nu har vi en borgerlighet som har anklagat vänstern och socialdemokratin för politisk styrning av kulturlivet och civila samhället. Och nu gör exakt samma sak.
Men blir inte det naturligt på något sätt att om man är fostrad i... vi är alla på något sätt i flera generationer fostrade lite av en demokratisk enpartistat liksom. Och jag lägger ingen värdering i dess liksom, politik, liksom. Det är bara att konstatera att det har varit så. Och den världen har även de borgerliga partierna varit fostrade i. Så man har kanske svårt att tänka sig en offentlighet, då menar jag med civilsamhälle, kulturliv och så vidare, som inte fungerar så som den har gjort under väldigt många decennier, där det råder liksom en offentlig finansiering av olika delar av civil sektor. Och vad som händer då, man är stöpt i det, så när man vill förändra det, i bästa fall så ändrar man lite grann vart de pengarna går till. Det vill säga, man kanske är sverigedemokrat, så vill man ha, jag vet inte, mer folkmusik och liksom traditionell, sånt som man tänker som tillhör det traditionella Sverige, och borgerliga, men man kanske inte tycker att de här naiva liksom fredsorganisationerna ska ha några pengar, utan de pengarna får istället gå till liksom, ja, men någonting som gynnar saken i det pågående kriget. Liksom.
Exakt, men det intressanta här är ju att, för precis så är det ju, det intressanta är att ingen, alltså alla är blinda för att det de sysslar med är politisk synning av det civila samhället. Och det här var liksom en av förklaringarna till, för att ska man klara av att ha en levande intellektuell diskussion i ett land, alltså med på riktigt olika åsikter, då måste man ju också stå upp för att det får, alltså man tar de rösterna på allvar som tycker annorlunda. Och jag skulle nog säga att, alltså, jag har tänkt faktiskt, inte minst den här sommaren, att det är som att orden demokrati och yttrandefrihet, som har varit så fina ord i alla högtidstal i Sverige under så många år, de har aldrig prövats. Det är först nu det prövas vad det egentligen är. Nu står vi här liksom med koranbränningarna och liksom famlar i någon slags diskussion om yttrandefrihet. Vi har aldrig fattat att det här är, alltså det här är inte vackra ord. Det är en ganska tufft att, alltså det är ganska tuffa värden att upprätthålla, att arbeta för. Det kräver någonting av oss.
Du menar på något sätt att det är lätt att yttra de här orden, de här besvärjelserna i olika styrdokument och värdegrunder, om man säger helt att man ska bevara det här. Men när det verkligen prövas, när det verkligen ställs på sin spets, då kanske man konfronteras med att det är yttringar som man tycker är rätt jobbiga. Och då tänker man kanske automatiskt att nej, men det där är ju antidemokratiskt. Det här är inte ens, alltså, jag vet inte, jag tänker på, nu har ju på något sätt offentligheten fått ta ställning till att individer nyttjar en frihet att bränna en bok som leder till säkerhetspolitisk oro, underminerar vårt eventuella medlemskap i NATO och retar upp en hel världsreligions, eller delar av den världsreligionens troende. Och att på något sätt, för det är ju verkligen, det ställs det på sin spets. Ska man försvara det? Medan hittills har vi bara fått det här bekväma, liksom, men vi har kunnat få säga besvärjelserna och utan verkligen, är det det du menar?
Ja, nej, men, och jag tror att det är ganska bra.
Att alltså, det prövas?
Jag tror att det är ganska bra att det prövas.
Kommer vi klara det då? Sverige klara det?
Det vet vi inte än. Alltså, vi står ju och balanserar nu. Alltså, kommer vi att klara av att värna det öppna samhället? Eller kommer vi att börja med liksom inskränkningar, med nya lagar, med nya förbud för att liksom främja friheten? Mm. Det vet vi inte än. Alltså, vi står ju här och väger. Och det var en vän som sa häromdagen, det var så spännande att det är såna här lägen, alltså, för vi började prata om att det finns ingen, att det var en ryggradslöshet. Ja, men det är såna här lägen som det kommer att, ryggraden kommer att tvingas klarna. Alltså man kommer att tvingas ta ställning. Men jag tyckte det var nästan, alltså det var så absurt, det var nästan vackert den där veckan med, alltså när det var Pride-tåget och liksom, först hade vi liksom uttalanden från SD om hbtq-rörelsen och pedofilin och hela det där. Och så ska liksom Ulf Kristersson som statsman liksom gå in och liksom visa att han tar ställning för hbtq-rörelsen och för Pride. Och bjuder in till det här minglet på Sagerska, går i Pride-tåget. Och samtidigt har vi då NATO-processen. Och helt plötsligt så i det där tåget så har vi då PKK-flaggorna och Erdogan-docka. Och helt plötsligt går Kristersson där i samma tåg som PKK-flaggor. Alltså det var som att, ja, det är så här det kommer att tvingas fram en ryggrad. Alltså, man tvingas ta ställning. Och man tvingas själv också så här fundera över, nej, men, vad tycker jag egentligen? Så här? Alltså, vilka värden ska stå över varandra i vilka situationer? Det är rätt spännande.
Men när de här prövningarna sker, och jag tycker att, jag nämnde inledningen här, att men, tre sådana områden där det har varit väldigt stora strider i Sverige som har väldigt ändå varit väldigt hårda och där man kanske anklagat motstånd, eller kanske gjort ner motståndaren, inte motståndarens argument utan motståndarens person, och det är då liksom under pandemin, invandringen och NATO-medlemskapet. Då kanske man kan försvara sig med att jo, men det här är verkligen på liv och död. Alltså, pandemin var verkligen på liv och död. Och så ska det komma några människor som ifrågasätter en policy som vi tror skyddar befolkningen eller med invandring. Då kan det vara så att men det, titta, det, folk drunknar, de försöker komma hit. Det handlar om liv och död. Och då är så att säga att kalla någon för rasist som tycker att ja, jag tycker nog det är bra med reglerad invandring under viss omständighet och så vidare. Det är liksom ett billigt pris att betala. Jag var med i en debatt en gång i Göteborg där en i publiken väldigt öppet sa så här att varför gör vi det så, han svarade på frågan, varför gör vi det så svårt för de borgerliga att samarbeta med SD och kallar det för blåbrun och så vidare. Men det, vi vill höja kostnaden för det. Och då tänker vi använda alla medel som står till buds, för vi vet, vi kommer till och med överdriva för att vi vet vad som står på spel och det är mänskliga rättigheter. Och då får man gå in i döden för det på något sätt. Tror du inte att det är så allvarligt att ja, men en inskränkning av yttrandefriheten nu, det är så allvarligt för att det som står på spel, det är liksom terrordåd mot Sverige, NATO-medlemskap och så vidare?
Fast jag tror precis tvärtom. Jag tror att just för att det här är så allvarliga frågor så är det vår skyldighet att lyssna på de avvikande åsikterna. Mm. Alltså, hur kan vi veta att vi har sanningen? Alltså, det kan vi inte veta vad som är rätt. Alltså, det kan tyckas så enkelt i många av de här frågorna. Men jag menar, det var tusentals läkare, sjuksköterskor som liksom går samman i sjuksköterskeupproret, läkarupproret, som har relevanta ifrågasättanden under pandemin.
Så att lyssnarna förstår, vad var det här för uppror gällande?
Under pandemin.
Just det. Alltså,
som hade åsikter som man överhuvudtaget inte lyssnar på. Det fanns liksom, alltså, problemet är att man gör, det finns inga gråskalor i de som inte tycker samma sak. Mm. Utan allting buntas ihop till, när det gällde pandemin då, så var det foliehattar om man inte ville vaccinera sig. Så. Trots att det var ett faktum att det gick väldigt, väldigt fort. Det var ett faktum att det fanns väldigt starka kommersiella intressen bakom ett vaccin. Det var ett faktum att man inskränkte väldigt många liksom grundläggande demokratiska friheter väldigt snabbt över hela världen. Alltså, det var ingen som riktigt visste, alltså, så här, faktiskt. Och att man inte, och jag säger, oavsett om alla andra har fel, så menar jag att vi måste ta frågorna på allvar. För det som händer när man direkt idiotförklarar meningsmotståndare, vilket man ju gör i alla de här frågorna på olika sätt, är ju att det blir en växande grupp som känner sig utanför samhället, inte tagna på allvar. Det blir som att det här samhällets slaskhink av människor bara blir större och större och större. Och det missnöjet liksom växer ju och tar sig sen nya uttryck, och det här ser vi ju i många länder.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
För ett tag sedan så var Åsa Wickfors gäst i den här podden. Och då pratade vi om det här om desinformation, om personer som förnekar forskningsrön och så vidare. Och mitt intryck är att det har blivit vanligt att man kanske slår just med forskningen i huvudet på någon och säger att det är avgjort. Hårdare straff leder inte till färre brott. Liksom. Eller klimatfrågan är avgjord. Liksom. Man är motsvarande någon som anser att jorden är platt. Liksom. Om man ifrågasätter forskningen med stort F liksom, under coronapandemin eller något liknande. Men vad tror du om just det här att forskningen på något sätt har blivit en liksom, lite helig på något sätt? Det finns en forskning, den har sagt sitt. Det finns inget att diskutera här. Jag menar, det finns vissa frågor som kanske inte är intressant att diskutera. Huruvida jorden är platt eller inte, jag har inget intresse av att lyssna på avvikare i den frågan exempelvis. Så när kan man gå emot, så att säga?
Nej, men alltså, grejen är ju den att forskningen med stort F kommer ju aldrig att finnas, eftersom att forskningen är någonting som ständigt är statt i rörelse. Alltså forskningen går ju hela tiden framåt. Även när man trodde att jorden var platt, så trodde man ju att man var på kulmen av vetande. Vi tror ju alltid på något sätt att vi är på toppen av vårt vetande. Och så är det ju inte. Och det är därför vi måste ha en ödmjukhet inför det. Och det är därför också jag tror att vi måste ju... Alltså man klarar sig inte bara med forskning. Man måste också ha värderingar som är grundade i en. För att det är... Saker omkring en kan förändras, och då, det handlar om att hålla fast vid vissa värden oavsett om verkligheten ändras.
Kan du ge ett exempel på det? Liksom, varför hålla fast vid värderingarna? Ge mig något konkret handfast exempel på när det är värt att göra det.
Ska vi ta en sån, och nu säger jag inte att det är rätt eller fel, men bara som ett konkret exempel, så tycker jag ju att om man har, låt oss ta NATO-frågan eftersom att vi är inne där. Om vi nu har haft en åtminstone majoritet av socialdemokratin och majoritet av hela svenska folket som faktiskt har stått bakom en militär alliansfrihet, även om den har... Man kan ifrågasätta om vi verkligen har varit militärt alliansfria, men på pappret har vi i alla fall varit det. Vi har haft en idé om att diplomati är ett framgångsrikt verktyg i kris och krig, i konflikter. Det här är liksom, vi har haft en idé om nedrustning, vi har haft en idé om liksom, förbud mot kärnvapen. Det här har ju ändå varit grundat i liksom en... Alltså värderingar om hur man ser på att konflikter löses på bästa sätt. Sen förändras förutsättningarna omkring oss radikalt. Och att då liksom kasta allting över bord så snabbt som man gjorde utan diskussion. Alltså, jag tror inte att man ska... Jag har inga problem med att man ändrar uppfattning i frågor. Men man kanske inte ska göra det under stress och under rädsla. Mm. Det brukar inte vara det smartaste. Plus att man glömmer liksom bort att det finns människor som faktiskt kanske håller kvar vid det där andra. Och kanske inte över en natt blir förklarad som idiot på grund av det.
Mm.
Men det här är liksom... För att här ser man, alltså i NATO-frågan och i hela det, så ser man att här är det två... helt olika idéer om hur, alltså om konfliktlösning som står emot varandra, som är grundat i, och utan att liksom värdera dem emot varandra, så är det ett faktum. Och där tror jag att man behöver jag tycker att det är en sån fråga där det är väldigt sorgligt att vi inte har tillåter och fortfarande inte tillåter en bredare diskussion.
Någon kanske skulle invända att ja, men håll fast för all del vid dina värderingar, men verkligheten har förändrats nu, och om du uttrycker dina värderingar så får du helt enkelt tåla att bli motsagd, och det är inte att bli tystad. Du missförstår liksom yttrandefrihet här, för det är inte privilegiet att inte bli motsagd. Liksom.
Nej, det är inte det, men det handlar inte om att man blir motsagd, utan Nej. Det handlar om att du blir idiotförklarad.
Mm.
Och det är en vida skillnad. Jag har inga problem att ta en intellektuellt hederlig debatt. Jag gör det så gärna.
Mm.
Men att överhuvudtaget inte vara intressant som röst längre. Mm. För att man är, så fort du ifrågasätter någonting när det gäller den här frågan, då är du Putinkramare, eller du är du är naiv, du går liksom fiendens ärenden, du är liksom till och med liksom landsförrädare. Och att bli det över en natt i princip, för att man tror på det man har trott på i flera år, det tycker inte jag är rätt sätt att hantera yttrandefriheten. Jag håller helt med dig, man har alltså ingen rätt att inte bli kränkt eller inte emotsagd eller sådär, men det är vår skyldighet inom ramen för yttrandefriheten att ta röster på allvar.
Mm. Men jag vill ändå återkomma till det här att i de här stora viktiga frågorna, liksom coronapandemin, dess hantering, invandringen till Sverige och NATO-medlemskap, så upplever rätt många människor att det här är frågor på liv och död, och därför tror jag de motiveras med så att de motiverar sig till att använda så hårda anklagelser mot sina debattmotståndare. Alltså när jag nyligen skrev om Ukraina och det pågående kriget där, så kom anklagelsen, vilket jag till viss mån förstår, att det här är en defaitistisk inställning, liksom, att det här kommer leda till att Ryssland kommer dominera Ukraina och senare Europa, och till vilket Sverige hör. Hör du inte vad du säger, Adam? Och det är klart, den rädslan, den hyser jag också, liksom. Och jag vill ju inte att Ryssland ska lyckas med det. Och det blir svårt att då komma dragandes med på något sätt när man i viss mån delar uppfattningen, ja, det här är väl på sätt och vis en fråga om på liv och död, liksom. Komma dragandes med, nej, men respekt i debatten är viktigt, försök höra vad jag försöker säga och så vidare. Den fria debatten stryps ju som mest när den kanske behövs som mest i just krislägen. Under coronapandemin var det kanske som viktigast att diskutera vad är statens faktiska friheter, eller liksom på något sätt, vad kan den ta sig för privilegier gentemot befolkningen? Mm. För annars så talar vi så mycket om, liksom, om friheter och rättigheter. Men när de faktiska friheterna och rättigheterna faktiskt nu inskränks, och mindre i Sverige än i andra länder, då är acceptansen för att diskutera just behovet av, liksom, olika synpunkter, så de är som minst.
Ja, och det är det här jag tycker, så jag upprepar liksom det jag sa, att just för att det är så stora, alltså svåra frågor, så behöver vi fler åsikter.
Mm.
Och inte bara inom ramen för exakt samma tankekultur.
Mm.
Alltså att tillåtas tänka lite utanför där.
Om vi går vidare och försöker förstå lite grann varför det är så här också. På något sätt, vad farorna med det här är har vi nog etablerat. Men vad tror du om liksom den tekniska utvecklingen? Har den gjort det på något sätt? Har den demokratiserat samtalet och gjort det friare? Eller har den gjort det kanske gjort det enklare att tysta folk, för det är så omedelbart? Eller tror du det är oväsentligt? För vissa tillmäter sociala medier och liksom en väldigt snabb digital diskussion ett väldigt stort, liksom, ansvar för hur vår offentliga svenska debatt har blivit. Vad tror du?
Ja, jag tycker inte vi kan skylla på den tekniska utvecklingen, för den tekniska utvecklingen är ändå någonting som vi har skapat. Så. Men, och det är vi som hanterar den. Det är människor som programmerar algoritmer. Så. Men det jag tror spelar in, det är att vi har vi lever i en uppmärksamhetsekonomi, eller vad man ska säga. Alltså man tjänar, alltså på något sätt har vi kommersialiserat yttrandefriheten, om man ska säga. Mm. Alltså, för att vi har ju, eller det kanske blir fel, nej, att säga så, men det vi har gjort är ju att man kan tjäna pengar, alltså man tjänar pengar på uppmärksamhet idag. Och det gör ju att och folk dras alltid dit man tjänar pengar. Alltså så funkar människan. Oavsett om man tycker det är bra eller dåligt, så har det oftast varit så. Och finns det då pengar att tjäna på uppmärksamhet, då blir sanningen mindre värd. Och det här driver en del av utvecklingen. idag. Alltså, det har drivit journalistiken till att bli ett tyckande istället för ett tänkande. För du tycker någonting, du kan påstå någonting, många liksom kan haka på det. Man kan ta olika läger, man lägger sin identitet i sina åsikter och så kan man markera mot de andra. Så jag tror att den aspekten ska man inte liksom glömma bort. Och sen är det klart att det gynnar ju inte tänkandet som konstart, för tänkandet är en konstart, att det går så fort att liksom kasta ur sig någonting. För oftast det där första reaktionen på något man hör eller ser är ganska dålig. Det kräver oftast tid att formulera någonting. Jag har under nästan ett års tid nu brevväxlat med konstnärinnan Madeleine Pyk, med riktiga brev som har gått med vanlig post. Alltså så underbart, fantastiskt sätt att kommunicera. Alltså man kommer till en helt annan nivå på ett samtal. Och du värderar dina ord på ett annat sätt. Och den värderingen tycker jag vi måste kräva av oss själva när vi ska prata i en offentlighet.
En på något sätt en långsammare tanke.
Ja. Skicka ingenting idag som du tänker idag. Publicera ingenting idag som du skriver idag. Det gör jag aldrig. Mm. Det funkar kanske inte för nyhetsförmedlare. Nej. Men för alla tyckare skulle det funka utmärkt. Jag tänker att om inte det här håller om en vecka, då är det ingenting värt att jag skriver det nu.
Mm.
Så hellre tänka några dagar för mycket innan man säger något som ska... För att det tar tid att tänka, helt enkelt.
Mm. Tror du att hövlighet spelar roll? Att man är hygglig? För att det har liksom... Ibland har jag märkt att det finns en diskussion på mellan vänster och höger där en del talar om det här med god ton. Liksom. Det är viktigt med god ton. Och så säger vi motståndet, fan, dra åt helvete. Det här är viktiga grejer. Var inte så jävla känslig. Var inte en snöflinga. Men tror du att jag vill ofta tro att god ton spelar roll. Så speciellt om det är en väldigt het fråga. Så försöker jag, om jag kan, tona ner mig rätt mycket. Så att det inte drar iväg.
Jag har aldrig faktiskt tänkt på god ton. Jag tänker snarare att jag vill skriva för att bli förstådd.
Mm.
Och jag vill använda ett så exakt språk som möjligt. Och då lägger jag hur mycket tid som helst på att hitta de exakta formuleringarna. Mm. Så att både de som redan innan tror att de hatar mig och de som redan innan tror att de älskar mig ska kunna förstå.
Mm. Ja.
Jag tänker bara så här, och det gör jag av respekt mot alla som ska läsa mig. Alltså, försöka bli förstådd. Mm. För det är min drivkraft. Många skriver ju idag för att bli missförstådda. Eftersom att det ger...
Vad menar du med det?
Ja, men man vet att man uttrycker sig lite slarvigt. För att det är helt enkelt för att det kommer att ge uppmärksamhet.
Mm. Det finns inga pengar i precision med det?
Mindre pengar i alla fall.
Mm.
Sen tror jag att sanningen alltid lönar sig i slutändan. Intellektuell hederlighet alltid lönar sig i slutändan. Men... I flödet är det lättare att liksom vara lite för yvig, lite för liksom... stor i orden för att vinna de som redan står på en sida.
Mm.
Få den hejaklacken lite större.
Tror du det går att komma ur det? För att om man tar det svenska massmediala klimatet, säg på 40-talet, så är det är färre aktörer. Man har kanske mer respekt för de aktörer som finns liksom, för att massmedia är inte jättemycket. Det är ett par radiokanaler, det är ett par tidningar liksom, så det är inte jättemånga. Och nu när det finns en enorm uppsjö av olika kanaler, valfriheten är fantastisk, så som du säger, det finns en uppmärksamhetsekonomi. Man ska ta sig igenom bruset. Tar man sig inte igenom bruset så spelar det ingen roll om man sitter på sin kant och är så jäkla precis och ärlig och försöker nå sanningen, om man inte kan ha den här slängigheten. Är det inte dödsdömt på ett sätt, det här projektet som du efterlyser? Och att du och jag skriver båda för rätt gamla tidningar.
Fast min erfarenhet är precis tvärtom.
Berätta.
Alltså jag har en otroligt positiv erfarenhet av att jag tillhör inte de yviga journalisterna på svenskan, ska jag säga. svenskan har kanske inte, är inte kanske den plattformen heller. Men jag upplever att folk längtar efter just precisionen, efter sökandet efter sanningen. Folk längtar efter tvivlet, osäkerheten, skörheten, längtar efter att bli tagna på allvar. Jag blir stoppad så många gånger varenda dag med folk som vill diskutera saker jag faktiskt har skrivit. Och inte liksom huruvida liksom folk är idioter eller det, utan du vet, det kan komma, det tror jag är det finaste exemplet jag har. Det var någon kväll, klockan var nästan 11, jag var inne på ICA och det kommer en man och vill diskutera spionerilagstiftningen. Alltså det är fantastiskt. Och det kommer från alla politiska håll. Och det, alltså, min erfarenhet de här åren är att, och folk tror att men man kan inte skriva saker, det är så mycket hat och hot. Och, alltså, jag får inte hat och hot. Alltså min erfarenhet är att det går att undvika det. Och ändå vara liksom, alltså, utan att vara mesig och trevlig, så går det att undvika om man arbetar med, om man tar dem som ska läsa på allvar.
Det finns väl ändå en rätt, alltså jag köper det att det finns en efterfrågan på det. Det finns en efterfrågan på ärlighet och precision och folk som tar ämnet och därigenom även åhöraren eller läsaren på allvar. Jag tror på det. Men i de här stora kritiska debatterna, liksom NATO, pandemin, invandringen, så finns det en rätt stor och tyst grupp människor som kanske efterfrågar det, men inte är särskilt pigga på att ta risken att framstå som liksom kvissling eller liksom någon som förespråkar tvivel i ett läge då folk dör på sjukhuset eller liksom, eller i fallet med invandringen när folk dör ute på Medelhavet liksom. Att man vill inte ta risken att vänta lite, jag vill höra båda sidor eller något sånt där, utan man bara håller tyst, för man vet hur snabbt man kan bli man kan bli utpekad och folk unfriendar en på Facebook och det blir kaos i bekantskapskrets och så. Man vill inte ha den här öppna debatten med risk för att man hamnar på fel sida.
Men det är väl helt mänskligt, tänker jag. Och vi kommer aldrig att kunna kräva att alla ska ta ställning och alla stå upp för sina åsikter. Alltså det, så kommer det aldrig att vara i något samhälle. Det var Eva Schwartz som sa till mig en gång, precis när jag hade fått tvingat sluta på radion, och sa hon så här: men Stina, du måste komma ihåg att alla människor är inte modiga. Och jag förstod det inte då, eller så här, jag respekterade det inte då, men idag har jag yttersta respekt för det. Man kan inte kräva det, men vi som står ut med att vara kvissling ett tag, då får vi ta det. Alltså, vi har alla våra kors att bära. Alltså, för vissa av oss måste det, för vissa av oss är den intellektuella hederligheten, sökandet efter sanningen, värnandet av tvivlen, det är viktigare än att tillhöra en grupp. För några av oss är det. Och det kanske räcker.
Hur tror du man kan skapa möjligheter för fler att ha det modet? För att på något sätt så är vår kollektiva tillhörighet, att vi känner att vi tillhör en grupp som har en åsikt, som kämpar för någonting gott och så vidare. Det är en väldigt skön känsla. Skön känsla av tillhörighet, trygghet. Axel mot axel med de som håller med oss. Och att vara, ta risken att vara solitär. Att träda bortom det här. Och äventyra sociala band, kanske ekonomisk försörjning och så vidare. Det är jävligt läskigt. Men det behövs sådana människor också som tar den risken. Och jag menar inte bara i offentlighet, det kan vara inom akademin. Vi har den pågående diskussionen om transvård till barn exempelvis, där det är liksom väldigt infekterat bland liksom inom sjukvården. När någon ifrågasätter och så blir de anklagade och vice versa. Alltså det, hur i ett samhälle, hur möjliggör man mod? För det behövs ju, jag håller med dig.
Alltså jag tror inte att ett samhälle kan möjliggöra mod. Alltså jag tror att det här är helt på individnivå, faktiskt. Alltså det måste alltid bara börja hos den enskilde. Sen så tror jag att omständigheter i ett samhälle, alltså när det blir tuffare tider, när det blir kriser, då utkristalliseras det. För att det går inte att lära någon mod. Det går inte. Man vet inte själv innan om man kommer, alltså hur man kommer att agera i en viss situation. Man kan spekulera, men man kan inte veta. Så att jag tror inte det finns någon strukturreform man skulle kunna göra politiskt för att få ett folk mer modigt. Jag tror inte det, faktiskt. Nej, tyvärr.
Mm.
Eller nej, jag ska inte säga tyvärr, för det vore väldigt sorgligt. Alltså, jag skulle inte vilja ha ett statligt uppdrag att göra folk mer modiga.
Nej, men okej, jag menar inte som en politisk åtgärd. Det tror jag inte skulle gå, men personer verksamma i offentligheten, personer verksamma på tidningar, inom etermedia.
Ja, men det är upp till oss enskilda. Ja. Alltså vissa saker får vi faktiskt ta ansvar för själva.
Mm, mm, mm.
Man kan inte lära någon annan mod.
Mm, mm. Vi har ju gått igenom de här tre stora liksom, debatterna i Sverige.
Alltså egentligen finns det ju en till. Alltså, så hela MeToo var ju också en sån här.
Ja, okej. Okay. Hur tänker du då?
Ja, men det var ju också när det gick. När det bara fanns ett sätt att se på, alltså alla problem skulle läsas genom samma filter. Så. Och här drogs ju liksom hela media med också i en slags men det låg, men och även här låg det ju jättemycket, alltså så här, ligger det ju jättemycket liksom allvar bakom. Det fanns jättemycket som var på riktigt, men det var vart liksom saker som inte blev så bra rent rättssäkerhetsmässigt som blev, med allt kulminerade ju till slut med Benny Fredrikssons självmord, skulle man säga, när liksom media har dragits med utan att granska källor, utan att alla tar för givet att allt är sant och att det här är det blir ett problem när det är som vi sa, så är bara en fråga som är aktuell samtidigt. Och allting ska liksom filtreras genom den problemformuleringen. Män är liksom, män begår våldtäkter, män begår övergrepp. Helt plötsligt ska allting läsas genom det. Det var bara en parentes. Att det finns några såna här stora frågor.
Men när de väl passerar, det slår mig att det är väldigt sällan man i efterhand, visst det kommer folk och i efterhand och säger att men det här blir väl inte så bra och så vidare, och man kan ångra. Men jag kan själv, om jag skärskådar mig själv lite grann, jag skrev en text om MeToo och den var verkligen på något sätt, jag tänker så här i efterhand, den var verkligen en del av den mentaliteten. Och jag minns den känslan, det är ju en känsla av blodtörst nästan som man har. Man får liksom blodvittran att nu kommer folk liksom hänga sig i offentligheten. Nu är det dags att liksom, och så hakar man på det. För det finns ingen risk att göra det då, känner man liksom.
Nej, det gjorde ju inte det. Alltså, och det är som du säger, sen är det glömt. Och det är det här som är så otäckt, tycker jag. Hur fort vi glömmer.
Ja, det är väl inte så konstigt eftersom på något sätt nyhetscykeln är...
Fast jag tänker att det här skapar någon slags grundläggande förvirring i oss människor. Som liksom ena dagen står på medborgarplatsen med filtar till liksom ensamkommande. Och hejas på av våra politiker för att nästa dag hånas.
Mm.
Alltså, det blir väldigt konstigt. Det att... när liksom spelreglerna ändras och alla förväntas hänga med blixtsnabbt. Men under coronapandemin så ändrade de ju till och med målet med liksom hela pandemibekämpningen. De ändrade ju till och med på hemsidan så de kunde säga, nej men vi har aldrig haft bara minskad smittspridning som mål. Fast det hade stått på hemsidan så ändrar man texten på hemsidan. Det är liksom... det är omöjligt, tror jag, för ett lands befolkning att liksom värderingsmässigt och vara grundade i en sån här snabba förskjutningar. Mm. Jag tänker också på det att alltså förändringen av liksom opinionen i NATO-frågan, den förändrades med 20% på 2 månader. SIFO-chefen sa att han aldrig har sett något liknande. Och sånt där gör mig lite rädd.
För du tänker, var det alltså...
Men hur snabbt det kan gå att byta steg i såna viktiga frågor?
Mm.
Alltså... För det är ju inte så att alla som bytte åsikt så snabbt har liksom helt plötsligt kunde en massa om NATO innan, som NATO inte förändrats. Alltså jag tror inte att många var så egentligen insatta i frågan, utan man hakar på en flock. Och det är inte alltid så att dit alla springer är inte alltid rätt. Det har vi ju sett historiskt.
Nej, precis.
Bara för att alla springer åt ett håll så är det inte givet rätt.
Nej.
Och därför, så just i såna snabba omsvängningar, så måste vi stanna upp och tänka.
Stina, tack så mycket för det här samtalet.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Samtal med Sveiman, en podd från Göteborgs-Postens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.